Hi, my name is Sabod. I am 32 and I have been single for 32 years.
Your whole life?
My whole life.
Att träffa en partner kan ju vara nog så svårt, men för någon med autism kan det kännas fullkomligt hopplöst. Det vet Sabod, en av dem som söker kärleken i reality-serien Love on the Spectrum US.
How would you describe yourself, Sabod?
Energetic, enthusiastic, excellent, nice, smart and pretty.
Som femåring kunde han ännu inte prata, men idag har han eget boende och arbete.
I've been on the autism spectrum since age 5.
Precis som de flesta vill Sabod hitta någon att dela livet med.
Yes, I am looking for love.
Hans livs första dejt blir lite nervig.
Well, I like I watch TV sometimes. Yeah. Like, what's your favorite TV? I know you don't watch TV, but my favorite TV shows is Dancing with Stars and American Idol.
Let's change the topic. Can we change the topic?
Sure, go ahead.
I veckan var det premiär för den amerikanska versionen av reality-serien Love on the Spectrum. Vi har tidigare fått följa australiensare på autismspektrat i deras jakt på kärlek. Och nu är det alltså amerikanernas tur att kasta sig ut på dejtingscenen med hela världen som publik.
Men är det cynism och kanalbranding som ligger bakom satsningen på mer inkluderande tv? Eller har tv-världen blivit woke?
På lite mer än en kvart reder vi ut de frågor som uppstår kring diagnosrepresentation i underhållning och ställer oss frågan, är det trendigt med diagnos-tv?
Idag är det lördag den 21 maj och vi som är med dig heter Elias Björkman.
Och jag heter Tove Nordström.
Och det här det är Dagens Story, tv-kollen från Svenska Dagbladet.
Love on the Spectrum är alltså australiensisk reality om människor med autism som söker kärleken. Den har gått i 2 säsonger, har fått massor av fin kritik. Titta, rusning, utmärkelse, till exempel ACTA Award for Best Factual Entertainment. 100% på Rotten Tomatoes och 8,6 i rating på IMDb.
Och då undrar ju vän av ordning vad Rotten Tomatoes är.
Ja.
Men det vet ju du, för du är ju tv- och filmintresserad. Det är en av mina favoritsajter. Den sammanställs ju recensioner att räknas ett snittbetyg ut.
Just det.
Helt enkelt. Det är väldigt praktiskt. Och deras tv-kalendarium är guldvärt. Mm. Men vill man vara nördig kan man säga att det beror också på vilka kritiker som har recenserat. Så du säger att det är 100% på första säsongen av Love on the Spectrum.
Just det.
Men det är också 3 toppkritiker bara som har recenserat den, vilket är ganska, det blir lite skralt urval så att säga. Men med det sagt, så jag älskar ju, jag har ju sett andra icke topprecensenter, alltså, och generellt så verkar ju kritiker älska Love on the Spectrum, eller hur?
Ja, så är det verkligen.
A lot of people our age aren't interested in commitment, they're only interested in intercourse.
I think every family needs a Michael, it just adds something different.
Första gången jag såg första säsongen av Love on the Spectrum, man blir ju väldigt, ska man säga, varm inombords. Mm. Alltså den liksom anspelar ju på så urmänskliga, liksom, vad ska man säga, önskemål och krafter och tankar och känslor, så att det är svårt att inte relatera på något plan. Liksom. Och det blir ju också som att det är befriat från så mycket som vi, liksom, vad ska man säga, neuronormativa håller på med. Liksom, där det är lager vi lägger på medvetet eller omedvetet av, liksom, hur vi ska uppfattas, anseende. Ja, men saker som krånglar till både möten och dialoger och sånt, som faktiskt de här samtalen och mötena ofta är helt befriade från. Det är väldigt vackert.
Det är väldigt fint, och jag har också känslan när jag först såg det att det var, man värnar för de här människorna så mycket, och det är inte så att man kanske tycker synd om dem, men det här är människor som bara vill liksom försöka fungera i en värld som för dem är jäkligt svår att uppfatta så som andra gör, och det är jäkligt svårt att förstå alla signaler och
hur navigera.
Man bör, ja, navigera, hur man, och det är, som jag har sagt redan, det är ju för alla såklart att navigera i någon sorts kärleksdjungel. Men
amen, brother!
Men jag blev varm av att se det första avsnittet av det här. Först när jag såg det. Och det tycker jag man märker när man pratar om det. För att det är ändå någon sorts hit, är det ju. Mm. Många sätt det tycker jag man pratar med. Och alla ser liksom likadant. Eller alla ser som att de blir så här lite glansiga och rörda. Liksom bara tanken på programmet.
Oh,
och då har
gud.
De ju träffat någonstans. Någon,
ja, men vi skulle kunna liksom reenakta hur det brukar låta. Har du sett Love on the Spectrum? Och då är alltid reaktionen så här, åh! Eller hur?
Exakt det ljudet.
Ja.
Och när man får den där reaktionen, då är det ju oftast den här gentlemannen Michael som man tänker på, som är med i, han är med i typ alla avsnitt första säsongerna.
Ja, säg hans namn igen.
Michael.
Oh.
And by the way, I am planning to give her a kiss. Not on the lips, that's too early. I'm actually planning to kiss her on the hand. That's what an old soul does.
You're so sweet.
Thanks.
Man kan ju verkligen förvänta sig att ett sånt här tv-format med personer som har funktionsvariationer kan väcka kritik. Men grejen med Love on the Spectrum tycker jag lite är att det inte riktigt är värre eller mer cyniskt än något annat underhållningsprogram, realityprogram.
Mm.
Och det formatet är ju cyniskt i sig, tycker jag. Att man följer människor på nervösa dejter, även om det finns en god föresats. Man kan väl intala sig så här, tv-makarna, man kan väl tänka sig att de ökar förståelsen för personer med autism. Det tror jag att de gör. Men den stora liksom, som jag tänkte från början på när jag sett det här, det är att publiken liksom skrattar åt de här personernas, de har ju olika excentriska vanor får man väl ändå säga, och sätt att uttrycka sig och sätt att prata, att publiken snarare skrattar åt dem än med dem. Det har ju också förts fram annan hård kritik.
Mm.
Jag läste bland annat en ganska intressant artikel av författaren och skribenten Sarah Kurshak, tror hon uttalas. Hon har själv autism och hon skrev då i Time om när den första säsongen kom.
Mm.
Och hon tycker att det är trist på mångfalden hos deltagarna. Att liksom folk med autism finns av alla olika sorter.
Mm.
Att här blir enhanda.
Mm.
Och då menar hon väl att det är liksom vita människor mest.
Mm.
Men hon är också inne på att det här, hon tycker att den är lite infantil serien, att den liksom nedvärderar folk med autism för att det är lite så här fånig musik, det är liksom närbilder på så här lite tokiga klädval och sånt där som man ska skrocka åt. Men jag menar, det kan ju också höja förståelsen för personer med autism.
Mm.
Också att man, ja, den kanske ser ut så, men det är för att den tycker att någon byxa skaver för mycket liksom, så den måste ha de här kläderna på sig.
Ja, men precis. Oh, det är ju ganska genomgående. Det känns som att den eventuella cynismen ligger mer hos betraktaren än hos tv-makaren i det här fallet. Eller,
hos mig då?
Ja, hos dig Elias.
Mest cyniska man.
Nej, men du har helt rätt. Det är inte bara positiva röster som har höjts kring det här formatet. Man har pratat om i den australiensiska då, förlagen att alla dejter är mellan två personer som är on the spectrum. Men i verkliga livet så har ju en hel del som är då autistiska faktiskt förhållanden med neurotypiska eller drömmer om ett sånt förhållande.
Såklart. Och det där tycker jag är ganska viktig kritik, för att det kan te sig så himla olika hur man, på vilket sätt man liksom uppfattar världen eller vad det nu är man har svårigheter med.
Mm, precis. Vi kan i alla fall konstatera kritik finns med andra ord, men ändå ser vi ju mer och mer autism och andra funktionsvariationer i tv, både alltså scripted tv och reality. I Sverige hade ju vi oförglömliga till exempel Sagan om Renländska i Malmö.
Mm.
Ja, jag pratar om Bron förstås.
Just det.
Och så då oändligt populära En annan del av Köping till exempel, som följer människor med olika funktionsvariationer. Och från USA har vi Atypical till exempel.
Ja, men precis. Atypical är ju den här väldigt populära serien faktiskt på Netflix.
Mm.
Där möter vi då en kille, Sam Gardner, som han, ja men precis som i reality-serien Love on the Spectrum, som har han autism och han drömmer om att träffa en flickvän.
How was your session with your therapist today?
She thinks that I should put myself out there and find someone to have sex with. She didn't say the sex part, I added that.
Så det man kanske kan ställa sig som fråga här, det är det här ett sätt för en cynisk tv-industri att tjäna pengar på den här woke-trenden och visa sig inkluderande? Eller är det tittare som efterfrågar innehåll med bättre representation och bredd? Är det trendigt med diagnos-tv? Ja, det kan man som sagt fråga sig, även om man kan tycka att ja, frågan kanske kan skava.
Mm.
Men innan vi försöker besvara vår egen fråga så kan vi väl prata om en del av farhågorna kring att ett sånt här populärt och fint format hamnat i amerikanska händer och hur det faktiskt blev. I Australien så var ju en stor del av framgången att det kändes så otroligt genuint och litet, och kanske inte alltid har det varit just amerikanernas styrka att skildra det som är genuint och litet och nära. Men överlag så är det ju inte alltid enkla saker att adaptera rakt av. Och vi har ju sett adaptioner förut av amerikanerna med varierande resultat. Till exempel då när The Office, som sen blev väldigt populärt och fick jättefin kritik, men när det startade då ut efter den här supersuccén från Storbritannien, ja, då var det ju inte minst du som sa att det här, för att snacka som kidsen, cringe.
Ja, men de gjorde ju sen för sen typ exakt kopia.
Ja.
Och då blev det, som du precis som säger, då blev det ju inte bra. Men sen, vad gjorde de sen?
Ja, sen började de skriva eget manus och då blev det något helt annat.
De skrev och de gav karaktärerna liksom en egen touch.
Mm. Ja, det var ju visserligen scripted tv, men principen är ju ofta detsamma. Ett färskare exempel kanske man kan säga är det här då Mello-exporten som vi har gjort med American Song Contest, som inte har älskats av alla. Jag tittar på dig, Elias, men även på egentligen amerikanska tv-tittare. De var ju faktiskt nere på 1,4 miljoner tittare under säsongens gång, trots att de har verkligen pumpat in pengar och resurser i det här. Så det var kanske inte en jättelyckad export.
Nej, men där får du betänka att de har gett sig själva 6 säsonger någonting för att nå framgång, serieskaparna där, Christer Björkman.
Oavsett, om vi ska tillbaka till det här ämnet, Love on the Spectrum, så var du orolig, Elias?
Ja, jag var absolut orolig att alla de här nyanserna skulle bara försvinna och ut i det här amerikanska, alla ska gilla det och sådär.
Ja, precis. Det ska vara lite tillrättalagt och det ska vara tempo, det ska vara allt det där som amerikaner
så
brukar vilja. Ja.
Du då?
Jo, men det fanns nog också en omedelbar skepsis. Mer att så här, ja, formatet är fortfarande underbart, men jag undrar om det går att göra det lika fint som den australiensiska förlagen var.
Mm.
Men resultatet i det här fallet tycker jag är ganska otroligt. Uspen med det här är ju att det är en reality som centreras kring empati och inte som i så många andra realities, ganska konstruerade kontexter och förfäran. Jag tycker inte att det här är någonting som går förlorat i amerikanernas händer. Vad säger du?
Ja, men egentligen finns det ingen anledning till oro. Skaparen av den australiska versionen, han är med och gör den amerikanska. Han heter Kian O'Cleary och det är hans röst som man, du vet, man hör ibland bakom kameran, ställer frågor eller reagerar. Eller han kan också vara nästan liksom peppande. Inte för att han ingriper i verkligheten, men att han, liksom, han finns. Jag tror att han är lite ett stöd för vissa av de personerna som är med. Att han har blivit en trygghet för att de känner honom.
Just det.
Är det så att man har problem med serien, alltså originalet, då har man nog samma problem med den amerikanska versionen. För den är ju faktiskt, jag håller ju med, de har ju träffat rätt.
Mm, precis, att det är omvänt förhållande. Gillar man den australiensiska så gillar man sannolikt även den amerikanska.
Och med det sagt, håller jag
i. Jag håller i mig.
Ju mer jag ser på serien, alltså desto mer illa till mods blir jag. Jag får lite klump i magen. Jag kan inte släppa de här grejerna som jag har dels läst en hel del om den här veckan för att kolla reaktioner och sånt.
Mm.
Men också en känsla som jag själv har haft från början nästan. Och det är just det här, jag tycker att det är en ganska förenklad och det är en ganska barnslig liksom presentation av vuxna människor.
Mm.
Det jag har svårast för, det är de här presentationerna av där jag ska dejta någon. Säger de typ, här är Simon, han gillar pingviner. Simon gillar inte höga skrik. Det tycker jag känns onödigt förminskande.
Ja.
Istället för att det ska kännas inkluderande.
Jag fattar vad jag menar. Samtidigt så känns det som så här, är det liksom dit hans tanke går när han får frågan, säg något du gillar, något du inte gillar, och det där är hans svar, så ja, då är det ju också en verklighet. Alltså, då blir det ju märkligt också att ge honom vuxnare svar än vad han instinktivt har.
Ja, det håller jag med om, men jag tänker om man jämför med en annan reality-serie, jag tror att det är mer själva presentationen än vad han säger.
Just det.
För det är också hur det bildsätts med det han just har sagt, och det är så här, lite sunkiga klippbilder som de har hittat i något liksom, bibliotek, lite sånt. Känsla.
Ja, jag fattar.
Abby is meeting David. He likes lions and being in a car wash. He doesn't like horror movies or clowns.
I den amerikanska versionen så verkar man ju också ha lyssnat på en del av de här tidigare nämnd kritik. Här visas ju då dejter även med neurotypiska i flera fall. Och det innefattar också den problematik som man som autistisk ofta kan uppleva i sig om man försöker knyta an till en neurotypisk. Det finns ett exempel då i den här serien där det är en tjej som vi följer som heter Caitlin som berättar om när hon gick på dejt med en neurotypisk och att han reser sig upp och lämnar dejten så fort hon berättar om sin diagnos.
It's like a thing that you don't really move past super quickly. Yeah. Like, I don't know that I, like, was attached to him, you know, because it was a first date, but it's just kind of reiterates why we don't disclose that information immediately, you know.
Ja, men alltså, usch, så otroligt brutalt.
Ja, men jag håller med om det och det är därför det slår an en nerv hos typ alla som ser det som någonsin har varit på en dejt. Jag menar, det är ju en naturlig situation. Och det här var också en ganska intressant kritik jag läste om, eller en intressant analys liksom, att en dejt i sig är onaturligt, tycker jag i alla fall. Det är ju det värsta man kan göra, gå på dejt. Och då sitter man där och sen ska någon filma det, säg de första reality-såporna om sånt här. Och sen ytterligare ett lager då på det att du kanske har en autismdiagnos.
Ja.
Och så blir det liksom, det blir många lager. Så en konstlad situation blir ännu mer konstlad. Ja, men det kom en tår, absolut. Det är ju så fint ibland. Så att,
Det här är alltså breaking news. Elias Björkman är ej gjord av sten.
Alltså det var inte en tår på riktigt, det var lite blött ögat.
Du fick något i ögat.
Yeah.
Ja, så kan det vara. Men om vi då skulle landa i någon slags svar till den här frågan vi ställde oss i starten av den här episoden. Är det trendigt eller bara naturlig mänsklig evolution det här med att vi ser mer diagnos-tv, som vi så slarvigt kallar det? Ja, diagnosen är ju vanligare. Alltså inte att fler föds med autism, utan att det är fler och fler som får en diagnos. Och därmed är det ju fullt möjligt att representationen även inom underhållning också har ökat. Att det görs amerikansk tappning nu, det skulle man kunna se som att det talar för att det är trendigt. Men när verklighetens människor i högre utsträckning önskar bättre representation, så speglas slut, även om det ibland kan ta väldigt lång tid, även i tv-produktionen. Det här, det gäller ju inte bara autism och andra diagnoser. Vi ser ju, äntligen får man väl lov att säga, en något ökad representation av allt som inte bara är vit, manlig och normalfungerande medelklass i viss ålder. Liksom.
Ja, men det är värt att påpeka verkligen. Och det speglar ju, som du säger, samhället i stort, verkligen. Och det kan ju vara en ganska tröttsam sak som folk tycker om att tjata om, att alla får diagnoser nu. Men det är ju som du säger, det är ju blivit vanligare att kunskapsläget har ökat.
Precis.
Så det märks i populärkulturen och det märks i tv och film. Men det är också en annan sak som lyfts ofta, det är att det är så kallade högfungerande personer oftast.
Precis.
Så skildras i de här serierna och filmerna. Mm. Och högfungerande, där delar man ju i Sverige in personer med autism på tre olika nivåer. Och det som brukar lyftas är att kanske på nivå ett så kan de här autistiska dagarna vara lite charmiga liksom, men du fungerar, alltså du är högfungerande, du bor själv och du arbetar och så vidare.
Mm.
Det här faktiskt skrev historikern David Larsson Heidenblad. Han skrev en uppmärksammad text i SvD om sin egen son Jakob, som har lågfungerande autism och en intellektuell funktionsnedsättning. Och han skriver dessutom det i texten, att just det här, alltså habilitering, korttidsboenden, förskolor, det får sällan uppmärksamhet. Det kanske inte heller är det roligaste att skildra i en tv-serie i och för sig, men du vet.
Nej, men precis. Och det kan man ju förstå, att det väcker andra frågor om. Men om det här får plats, varför har ni bara tagit det första steget på den stigen och inte steg 4, 5 och 6 också?
Men ett första steg måste ju tas. Liksom.
Ett första steg för att komma till 4, 5 och 6. Ja, så kan man ju tänka.
Det är väl lite så. Där tror jag vi håller med varandra.
Mm.
Så att det, absolut, att representationen och att det har ökat. Och om det är en trend eller inte, det tycker inte jag kanske är superintressant. Det intressanta är att det finns och förekommer.
Exakt, men det är det jag tänker också. Svaret på om diagnos-tv är trendigt eller inte, kanske helt enkelt där, spelar det ens någon roll? Om fler representeras och förståelse och anknytning och så vidare ökar, så är det inte rätt kanon oavsett.
Ja, men verkligen. Vad fint att vi kunde liksom landa där.
Innan vi följer in hovarna för idag, Elias, så har vi ju lite tips och lite antitips också. I det vi har valt att kalla veckans binge och veckans blä. Och det var ett binge-tips nu.
Ja, men jag ska fortsätta vara lite positiv här. Det finns nu samtliga 10 avsnitt av New York-serien Life and Beth på Disney+. Det är en dramakomedi av Amy Schumer. Hon spelar Beth, som inte är helt nöjd med hur livet har blivit. Men en traumatisk händelse, som det ju ofta är, sätter igång saker så att livet tar en ny riktning. Mm. Och vi ser också i en ganska stor roll Michael Cera med festlig ansiktsbehåring.
Michael Cera med festlig ansiktsbehåring? Jag har aldrig hört en bättre pitch.
In och bingea direkt.
Just det. Då är det jag som har på mig svarthatt den här veckan då. För veckans blä för mig är faktiskt förtalsrättegången mellan Johnny Depp och hans exfru Amber Heard. Och då kanske du undrar, men är det ens tv?
Men är det ens tv?
Det är en jättebra fråga. Tack. Det är dock så vi väljer att konsumera den här rättegången som spännande live-underhållning. Och det har ju gett upphov till en oändlig mängd memes och TikTok-klipp och journalistik och skvaller. Och här sitter jag i mitt lilla hus av glas och sular stora stenbumlingar. För jag har också snackat katt. Det är ju så att alla ingredienser finns ju där. En charmig bad boy, en femme fatale, sex otrohet, våld. Men vi glömmer liksom att i mitten av allt det här så står ju två vad det verkar otroligt trasiga personer som har haft en än mer trasig relation, och deras familjemedlemmar. Och det är ju inte underhållning. Vi ska nog inte se det så, helt enkelt. Nu är ju rättegången över och vi hoppas att detsamma gäller för memesfestivalen runt den. Nästa lördag är ju vi tillbaka igen för att som vanligt diskutera, och vi kommer dissekera och marinera och alla andra inera som vi brukar göra kring senaste veckans tv-snackis.
Dagens program producerades av Klara Wallin och redaktör var Madeleine Levi. Har du synter eller kanske roliga tips, så är det bara att mejla oss på tvkollen@svd.se.
Ja, klippen i avsnittet kom från både den amerikanska och den australiensiska versionen av Love on the Spectrum på Netflix och i Typical.